Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Det är onsdag och det betyder att det är ett nytt avsnitt ute av den otroligt seriösa podcasten. Är jag sjuk?
Ja.
Jag försökte låta det seriöst, ni gick inte för det. Yes, jag sitter och skrattar.
Ja,
det... Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Podden för dig som kanske är orolig eller vill ha svar på frågor du söker inom läkarkonsten.
Ja.
Mm. Ja. Där
är det var jättebra beskrivning. Mm.
Mm. Jag heter Nissa Hallberg, jag är alltid den som hälsar välkommen. Jag är inte mycket mer värd än någon annan här. Mindre skulle jag vilja påstå. För att vi har ju en som är aningen mer hypokondrisk än jag. Alltså en expert inom området, Emelie Uggla.
Mm.
Välkommen till din podd.
Tackar.
Och sen har vi en mängdenläkaren, Jesper Salén.
Ja, men det,
vänta,
är
det mängdenläkaren?
Ja, mängden. Nej, men jag menade som att jag skulle säga det fint först. Men det lät som att det låg där bara i mitten och skalpa.
Ja, för
men
det finns ju ingen som Jesper då.
Nej, men man vill ju också att alla läkare ska vara exakt lika bra.
Ja, jag vet. Det är lite läskigt.
Men så kommer det bli så med AI sen.
Ja. Då kommer jag... Ja. Nej, men precis. Jag har några år kvar på mig att jobba.
Det är så trist att det är en sån som kommer hålla dig vid liv sen. En robot.
Ja. Och inte lyssna på när jag säger att jag vill dö.
Jag skulle göra sådär. Jag vill...
ja. Du menar, jag förstår. Du är Siri-rösten kvar. Liksom. Ja, nej, men ja, ja.
Min favoritläkare.
Ja.
Som är med i den här podden.
Ja. Ja. Ja, men så är det. Så är det.
Mm. Må vi okej i alla fall?
Ja.
Mår jättebra. Mm.
Jag brukar ju vara så peppad över att det är så här, våren står för dörren. Idag kommer Jesper hit med liksom snö på cykelhjälmen. Vi är kastat tillbaks. Men det är ju så här, när det angränsar till april. Då får man sån här skit.
Ja, det är... Jo, men så är det fan alltid. Men jag brukar tänka på det ofta att året är typ några veckor för långt för att vi människor ska kunna komma ihåg exakt hur det var för ett år sedan. För vi är alltid så här, gud vad ljus det blir. Vad ljus det blir på kvällarna. Man bara, ja. Och gud vad mörkt det blir. Mm. Och va, snö i april och sådana grejer. Så att jag tänker att så här, vi måste hjälpas åt att komma ihåg att det är...
Jag något. Efter varje måltid.
Du kommer bara ihåg liksom 4 timmar tillbaka.
Jag minns bara hungern.
Ja.
Jag minns den mättnaden.
Det är konstigt. Man kräks nästan på när man hör sig själv säga att vad mörkt det blir tidigt nu. Det blir mörkt tidigt. Ja, man vill slå sig själv i ansiktet.
Nej, men det är ju nu
det är sad, alltså.
Efter söndag, det är då det är
nästan.
Ja.
Alltså jag älskar det här, min alltså på riktigt, den här tiden är min favorit tid på året.
Ja,
påsken.
För att jag får hopp.
Ja.
Ja. Det är just på grund av att jag blir lite chockad varje dag av att det blir ljust.
Mm.
Ja.
Men det är också fantastiskt.
Jag brukar reagera när det blir ljust. Jag brukar liksom vara jättetrött i 2 veckor för att jag reagerar, alltså inte att jag blir trött av ljus, men när det ställs om så snabbt så blir det som en jetlag för mig.
Mm. Vårtrötthet.
De flesta har ju det på hösten, men jag har det på våren. Mm. Men nu är jag on top of it och jag känner till det sedan några år. Innan, för några år sedan, så var det så här att jag bara okej, alla är emot mig, världen rasar ihop. Ja. Världen rasar ju ifrån ihop nu.
Men vi är några som
är inte emot mig. Nej, några är med mig.
Ja,
faktiskt.
Vi måste vara
och inte är det du.
Nej, men någon måste vara lite mitt emellan.
Ja, herregud. Det är därför vi finns.
Hörrni, vi har jag har redaktörat idag.
Men, härligt.
Om ni undrar hur som låter, det är Jesper. Efter 54 avsnitt av podcast har han inte lärt sig att man inte ens ska äta skumharar mitt inne i micken.
Vadå? Ja,
smaska på.
Ja.
Jag tycker också det.
Nej, det är jättedumt att äta skumharar.
Det är som att du har lagt ut fälla här för Jesper. Så att han sitter i en hel skål med liksom skumharar och marsipanägg och Oreo-ägg.
Ja, precis. Och mandarin som jag åt lite snabbt.
Ja, exakt.
Jag har ju spelat in podd i snart 15 år. Jag har fortfarande inte lärt mig att jag inte ska sitta så här.
Ja. Jag gör det nu, men jag är ju förkyld.
Men jag låter ju. Du låter inte. Jag hör ju att inte du låter.
Jo, jag gör det.
Ja.
Nej, men jag hör ju att du inte låter när du andas.
Du kommer höra det.
Nej. Men, det här är... du har redaktörat, ja.
Ja, ja, så att jag...
Nej, men du har redaktörat.
Ja, ja,
och förra veckan så hade jag redaktörat.
Ja.
Jag hade skrivit, jag redaktörar lite och så här. Men det glömde ni.
Ja, så att jag redaktörar över det.
Ja, och så skrev du så här, är det lugnt? Och jag bara, ja... Det var lite onödigt mitt arbete. Jag kände att jag var tvungen att klaga.
Förlåt. Ja, men det gjorde du rätt
i. Som ni märker är det lite tuppig stämning här.
Nej, idag. Inte alls.
Men det är... Jag vet.
Skitsamma. Jag är glad att någon redaktör...
Så här, sug på den här pitten. Det blir 6 frågor, 1 uppmanande och... och 2
återkommande. För det första är det mitt absolut äckligaste ord i hela universum.
På?
Det du sa som började på P.
Pitten.
Jag kommer inte säga det.
Nej, tack.
En enda gång.
Jag bara går igenom ordningen. Det kommer vara 6 frågor, 1 uppmanande och 2 återkommande inslag.
Kul.
Mm.
Är det över på en kvart så här är det. Är det över på en timme?
Vet du vad, Lisa? Du har redaktörat ett fucking masterpiece.
Yes, tack.
Mm. Ja, det är, ja. Jag håller
så,
redan innan.
jag tycker
skitdåligt
att det är dags att dra igång.
Ja, kör.
Här kommer Emelies första för den här
veckan. Hej gänget, jag har en snabb och säkert enkel fråga. Jag är en frisk 38-åring som äter ägg varje dag, minst 2 per dag, ibland 4 varje dag, året runt. Borde jag dra ner? Hur dåligt är det för kolesterolet egentligen? Jag har hört båda delarna. Eftersom jag är frisk i övrigt har jag aldrig tagit prover för kolesterolet. Borde jag kanske göra det? Hälsningar, Mia!
Hej Mia! Hur många ägg åt du?
2-4 varje dag.
Varje dag.
Oftast två.
Året runt.
För när jag var liten, då minns jag att mamma alltid sa att man ska inte äta för mycket ägg.
Mm.
Och sen nu är det plötsligt att man ska äta skitmycket ägg, så jag undrar också.
Det beror på vem du frågar, tror jag. Jag pratade med en folk som håller på med träning och så. Ägg är ju ett fantastiskt livsmedel. Nu tar jag inte gift på det här, men jag har hört att ägg innehåller allt du behöver förutom C-vitamin.
Uh-huh.
Det innehåller så mycket olika näringsämnen.
Sjukt, men det är jättebra.
Men det är inte så sjukt egentligen, för att vad är ett ägg?
Det är ett embryo från en embryo. Kyckling. Ja. Nej, från en höna.
Mm. Ja, precis. Ja. Eller en kyckling med tidig debut. Nej, men...
Fast är det verkligen ett embryo när det inte har blivit befruktat? Det är frågan.
Nej, vad bra du är.
Inte.
Nej, men du har helt rätt. Det är helt rätt. Jag tar tillbaka. Det är inget
ägg. Det är ett ägg.
Men näringen där i ska ju i alla fall se till att en kyckling ska kunna liksom växa och få fjädrar och liksom allting. Så att det är klart att det innehåller väldigt mycket grejer.
Sant.
Jag är inte helt säker på den liksom, statliga rekommendationen när det gäller äggintag. Men visst är det så att ägg innehåller mycket kolesterol. Mm. Och kolesterol finns det lite olika sorter av, men bland annat det vi mäter och det vi i nuläget bryr oss väldigt mycket om, det är LDL-kolesterol. Det är liksom en subgrupp där man ser att höga nivåer av det leder till en klart ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.
Mm-hmm.
För det är så att de här kolesterolet tillsammans med ett högt blodtryck, tillsammans med en eventuell diabetes som är obehandlad, tillsammans med ja, rökning.
Det låter inte bra.
Nej, det precis. Och det skapar förutsättningar för att man ska få ateroskleros, alltså plack och förhårdnader i förkalkningar i ådrorna.
Mm.
Och det är aldrig bra. För då ökar blodtrycket mer, det kan dra iväg såna här, ja, det kan skapas proppar helt enkelt.
Men då krävs det då att man har lite sidsjukdomar helt enkelt.
Ja, eller
sidgrejer.
Ja, flera faktorer, absolut.
Ja.
Men sen är det så att när vi mäter det här kolesterolet så gör vi oftast det, vi tar inte liksom in alla patienter, alla friska patienter och mäter kolesterol. Men däremot så gör vi det när vi har konstaterat högt blodtryck till exempel. Då ingår det liksom i en risk, alltså den här primärpreventionen av sjukdomar. Att vi, och det är ju det vi ägnar oss åt på vårdcentralen, att då ska vi mäta kolesterolet. Och ligger det över en viss gräns, den gränsen är lite olika beroende på andra faktorer, då sätter vi in behandling. Men den första behandlingen är att se över sin kost, byta ut animaliska fetter, alltså smör, grädde, de bitarna, så mycket som möjligt till vegetabiliska fetter som inte har
lika. Men frågan då?
Ja.
Finns det någonting i träning som mot, alltså som, eftersom att när du, om du är en crossfit-människa och tränar stenhårt 2 timmar om dagen, kan du trycka i dig fler ägg då?
Ja, det sänker kolesterolet.
Okay.
Så att träning i princip liksom väger upp för väldigt mycket.
Ja.
Men sen just så här, 4 ägg per dag, det är ganska mycket. Och jag tror att skulle man uppmäta höga blodfetter, då skulle man vilja dra ner det ganska ordentligt.
Hur ordentligt då?
Kanske ett par ägg i veckan. Liksom.
Att hon borde istället äta några ägg i veckan?
Ja,
istället för 2 varje dag? Höga värden.
Ja. Men samtidigt så är det är väldigt bra näringsinnehåll och tränar man väldigt mycket och är frisk. Och
men känns det då som att hon borde kolla sina värden? Eller liksom?
Alltså 38 år, det finns något som heter familjär hyperkolesterolemi som betyder att ärftlig blodfettsrubbning i princip. Så jag skulle säga så här, att har Mia, har du någon nära släkting, första grad släkting som har fått en hjärtinfarkt eller stroke i ung ålder, vad ska vi säga, under 65.
Okay. Jag gissade.
Och så. Då tycker jag att då ska man kanske gå och kolla vad man ligger i blodfetter och så. Och det gäller ju alla. Alltså så, man har liksom en unga insjuknanden i den typen av sjukdomar. Man behöver inte vara rädd. För det, generna är ju som de är. Man kan inte förändra det.
Man ska ju verkligen inte vara rädd för att gå och kolla. Nej. För det är ju bara bra.
Precis, då kan man kolla upp det. Och är det så att man uppmäter höga nivåer av LDL-kolesterol eller triglycerider som är en annan typ av fett, så ser man, alltså är det på jättehöga nivåer, då sätter man in behandling direkt med statiner då, som sänker blodfetterna, minskar kroppens egna produktion då, av kolesterol. Och är det liksom lite på gränsen, då kör man ju kost. Då kan man ju så här, men 2 ägg i veckan.
Ja, och om hon nu inte har några släktingar som har haft den här problematiken, då skulle hon kunna käka 2 ägg per dag.
Om hon tränar hårt också då?
Jag tycker det, och mår bra.
Mm.
Och jag hoppas ingen hör av sig och säger att jag är galen. Men då, så här.
Fast det låter ändå som att hon inte ska äta 2 ägg per dag. Det låter inte helt säkert, tycker jag.
Från mig?
Eller liksom, om det finns folk som skulle kunna säga att du var galen.
Ja, men så här tänker jag nu. Att skulle det vara... Jag menar, då skulle det vara åldersgräns på ägg. Nej, men inte åldersgräns, men då skulle det liksom så här, säljs i 2-pack. Ja, så att däremot har man en etablerad sjukdom och man följer det här, då behöver man dra ner på ägg.
Ja.
Vi kan säga så här. Kokta ägg måste ju vara bättre än stekta ägg i smör.
Ja, men det har du helt rätt.
Ja, då håller vi, då fördel kokta ägg.
Ja, nej men så är det ju. Absolut.
Doktor Nisse ordinerar.
Och sen måste jag säga det också, om vi nu pratar fetter, att så här, byta ut smör och grädde till rapsolja. Det är mer det här vardagliga användandet, att det vi steker i. Ersätt smöret med rapsolja eller någon olja.
Men den nyttigaste oljan, det är ändå olivolja.
Är det det? Ja.
Japp, de lever längst.
Ja, men då, olivoljorna. Ja.
Det är sant.
Ja, men Medelhavet. Du sa det på ett roligt sätt. Ja, men det är väl längst.
De gör det.
Ja, nej men...
Nisse säger att det smakar äckligt att fritera i olivolja. Jaha, men jag känner att det är så värt det.
Alltså jag har råkat använda olivolja till grejer som inte ska, alltså där det blir jätteäckligt.
Men det är också dumt att liksom hälla upp olja för 400 spänn som du ska fritera.
Inte om man lever längre.
Ja, men äter inte friterat om du vill leva längre.
Nej, det är nog sant. Utan då är de här airfryerna
som... Ja, jo, precis. Det är sant.
Men nej, och apropå unna sig, nu sa hon väldigt bra. Unna dig, alltså ska du unna dig. Så att gör du en god, vad gör man, vad är liksom mest gräddigt och så, Nisse?
Gräddtårta?
Ja. Nej, rapsolja istället för grädde.
Nej, men
majonnäs.
Jag ser på mina patienter när jag pratar med dem och säger att så här, byt ut alla animaliska liksom fetter till rapsolja. Eller liksom vegetabilisk olja. Då ser jag bara hur det är så här, folk gillar ju vitlökssmör liksom. Mm. Och då tycker jag så här, gör det generella liksom vardagsanvändandet, men unna dig när du väl unnar dig och gör det skuldfritt.
Ja.
För annars blir det inte så kul att leva.
Lika gärna äta en aioli.
Ja, just det. Mm. Ja.
Utan, då behöver du, behöver du inte ha någon ägg heller. Det kan du binda med sig.
Olivolja och vitlök också.
Ja.
Skitgott.
Ja, jag kommer ju äta vitlökssmör.
Hörrni, vet du vad? Jag sätter ner foten. Vi måste gå vidare.
Okej.
Tack, Mia.
Tack.
Oh, jag är stolt över dig, älskling.
Ja, men ni slutar inte prata om oljor.
Ja.
Jag brinner för olivolja dock.
Här kommer min första fråga för den här veckan. Hej på er och tack för en av Sveriges bästa och mest folkbildade poddar. Jag skriver för min kära partners räkning då han, som så många män, inte vill söka vård i första taget. Han har tidigare arbetat med tunga lyft och har sedermera mycket problem med ryggen, skulderbladen. Besvären debuterade redan för cirka 20 år sedan. Han är idag 35. Och har kommit och gått sedan dess efter diverse tvivelaktig fysisk belastning av olika slag. Han säger att han har varit i kontakt med läkare för cirka 10 år sedan och att han har fått höra att det rör sig om så kallad frozen shoulder eller wing scapula. Heter det?
Ja, det är lite olika grejer.
Okej. Men han vet inte mer än så.
Ja.
Men han vet inte mer än så. Han har sagt att det kan bli tal om operation om besvären blir för stora, men verkar inte ha fått några tips om fysiska övningar eller så som kan hjälpa till. Han har stora smärtor främst nattetid och jag tycker väldigt synd om min älskade livspartner. Finns det något man kan göra? Börja tjata på honom att söka vård igen. Tack för att ni finns. Kitty.
Hej Kitty. Ja, alltså... Frozen shoulder är ju just axel. Jag tänkte så här, tveksamma belastningar är ju ofta alltså bröstrygg. Alltså, om vi pratar om axel, och det är ju väldigt vanligt om man har jobbat med repetitivt arbete. Ofta hantverkare som jobbar med händerna ovanför huvudet.
Mm.
Alltså i tak och elektriker, målare, sådana saker. Där är det väldigt vanligt med att man får axelproblem.
Kortväxta frisörer.
Ja.
Men de står väl på en pall då för det.
Men ja, nej. Ja, precis. Ja, exakt. Nu tappade jag.
Vi går vidare.
Nej, men jag tänkte ett skämt och så sa jag inte det, så började jag prata med mig själv.
Ja.
Dum.
Klassiker.
Ja. Nej, men det är väldigt vanligt och det är så besvärligt. Så att man ska undvika det här liksom, så mycket som möjligt, att jobba med händerna ovanför huvudet. Och även frisörer då, som har en, liksom, när man har en statisk anspänning, är också ett riskyrke faktiskt, för att utveckla sådana saker. En vanlig diagnos, alltså frozen shoulder brukar drabba lite äldre personer mer än om någon är 38. Men något som är väldigt vanligt är... något som kallas för impingement-syndrom. Och då blir det lite trångt i, liksom under, om man tänker, man har ju skelett ovanpå axeln. Akromion heter den delen. Och under där så löper, där sitter ju armen fast. Och även en muskel som heter supraspinatus. Som gör att vi lyfter armen utåt då. Och där kan man få, ofta på grund av överansträngning, det klassiska grejen, det är män i så här 40-årsåldern som inte har tränat på länge och sen ska de bli jättebiffiga och kör axlar. Liksom,
hallå, Sverige!
Har vi sådana män här?
Jag har haft problem med det när jag tränade som mest.
Ja.
Och du vet, jag kunde inte så, jag hade så ont.
Ja.
Och då var det snack om kortisonsprutor.
Ja.
Och min dåvarande PT fick göra en jätteoperation med det själv.
Ja.
Men just min vänstra axel har varit strul. Och jag känner det nu. När jag, som så här, har man fått lite mage, då jobbar man axlar.
Ja, precis.
Det är liksom klassiskt. Ja. Så att jag känner att den är, jag har fått ta det lugnt med den nu.
Mm.
För att när jag känner hur, när det börjar kittlas där i,
ja,
vet man, nu är det något som är, som att det kittlar mitt i min axel.
Ja, men precis. Och det, nej, men det är så klassiskt. Och verkligen, och det, då får jag passa på att säga det, att är ni sådana som inte har tränat på länge och har ett nyårslöfte eller har börjat träffa en ny tjej eller något sånt, och nu vänder jag mig till män, för det är ofta män som drabbas just av träningsorsaker. Men det här kan ju drabba kvinnor också, såklart. Trappa upp träningen. Låt kroppen hinna vänja sig lite. För när vi är... Så här, när
maxa inte militära pressar direkt. Så.
Nej, gör inte det. Nej, men gör inte det. Det är jättebra att det finns en vilja och en grit. Men tänk på att när vi har fyllt 40 ungefär så... Ja, vi behöver liksom vara lite snälla mot våra ligament och leder och sånt där. För annars blir de dumma mot oss.
Mm.
Så att, är det här...
Men, det här verkar ju vara en sån himla smärta. Så här, till och med så att hon liksom mådde dåligt på nätterna för att han mådde så dåligt.
Ja. Nej, men det är skitjobbigt att se någon som har ont.
Ja.
Och det är jobbigt att ha ont. Och just impingement syndrom och även frozen shoulder kan göra ont. Man har svårt att ligga på den sidan till exempel.
Mm.
Det är inget konstigt. Det är inte onormalt. Men det behöver, tycker jag, behandlas.
Så och hon borde tjata på honom?
Tjata? Ja.
Behöver sjukgymnast eller?
Ja, Nisse.
Fysioterapeut.
Eller sjukgymnast.
Jag är så rädd för Emily idag.
Ja.
Va?
Jag är rädd för Emily.
Coolt.
Jag är rädd för er båda.
Med all rätt.
Nej, men fysioterapeut. Börja där. För att självklart finns det ju rehabövningar. Men det kan vara svårt att göra själv. Och, eller komma på själv. Då tycker jag det är jättebra. Sen är det så här med impingement syndrom. Att man kan injicera kortison i det här utrymmet. För att minska inflammationen. Och hjälpa det på traven. Men det är ingen, liksom, det är ingen monolösning som man bara kan luta sig.
Men det är väl liksom som att ta en huvudvärkstablett egentligen.
Är det? Men kortison är väl ändå...
Eller blir det bättre? Eller liksom, hur funkar det?
Ja, dels, jag brukar göra så här ganska mycket med mina patienter just för att, men de måste gå till fysioterapeut och göra de bitarna också.
Mm.
Men har man gått med det länge, då kan det ge liksom en skjuts på traven. Och då blandar man faktiskt lokalbedövning, alltså tandläkarbedövning och kortison.
Skönt.
Och sprutar in.
Mm.
Det brukar gå jättebra. Det är alltid obehagligt när någon sticker en nål där man har ont, såklart. Men det brukar inte...
Så värt det.
Ja, men och den här lokalbedövningen, den verkar ju direkt.
Mm.
Det är dels för att spä ut det så att kortisonet kan liksom komma ut på en större yta. Så spär man ut det med lokalbedövning. Men det som är fantastiskt, och det är väldigt kul att vara läkare då. För det är så sällan vi på vårdcentral känner att säga, ah, jag gjorde något bra.
Mm.
Patienten går ju nöjd.
Ja, du ser det direkt.
Ja, för då provar jag så här, ah, men gör övningen igen då. Alltså övningen, ta ut armen så där. Långsamt. Och så märker de så här, ah, men nu känns det bra. Det har inte känts så bra på 3 månader. Precis, där får man ju vara lite försiktig. Sen släpper ju lokalbedövningen efter några timmar och det får man informera om och sen så utövar kortison sin effekt. Så att jag skulle nog bara, om jag skulle träffa den här sambon och livspartnern, så skulle jag, kan jag tänka mig att jag skulle ge en kortisoninjektion efter att ha diagnostiserat och sen se till att han kommer till en fysioterapeut.
En fråga, kan du göra det där och då?
Ja.
Eller så här, nej, du måste komma tillbaka.
Nej, det beror lite på. Är det 5 minuter kvar på besöket och jag har nya patienter, då bokar jag in det ganska snart.
Okay.
Det är inget att vänta på. Mm. Men oftast så går det väldigt snabbt.
Skönt.
Ja.
Okej.
Okay. Så att, gå inte runt med det där och du ska inte tjata utan be
honom lyssna.
Ja.
Ja.
Så gå.
Finemang.
Tack för
Emily Uggla och tack Kitty.
Ja.
Här har en lång fråga.
Bra livspartner.
Ja.
Hej, glad gubbe. Vill bara dela med mig av mina erfarenheter angående växtvärk vs tumör hos barn. När min son var 4 år så började han nämligen få ont i benet. bara i sitt egna ben och kunde peka ut en exakt plats var smärtan var som värst. Han började halta på dagarna och de dagar som han hade varit extra aktiv så hade han extra ont på kvällen. Vårdcentralen avfärdade detta som växtvärk om och om igen. Så till slut satte vi oss på akuten för att få hjälp. Där man gjorde en röntgen och hittade en tumör i lårbenet. När han hade ont fick vi inte heller röra benet och massage som vårdcentralen föreslog gick han inte med på då det gjorde ondare. Så om man funderar över om det är växtvärk eller tumör så skulle jag tänka på följande. Gör det ondare efter aktivitet? Haltar barnet på dagen? Sitter värken i ena eller båda benen? Är värken alltid i samma ben? Sitter värken nära en led eller mitt på benet? Detta är bara mina tankar och erfarenheter. Han fick diagnosen Langerhans cellhistoicytos. Är 15 år och mår bra idag. Glad gubbe. Vad skönt.
Ja.
Att han mår bra.
Jätteskönt. Och otroligt. Tack så jättemycket du som skrev det här. Mm. Otroligt kloka funderingar.
Jättebra punkter.
Ja, och jag vet inte, vi pratade om växtverk förra veckan tror jag va?
Ja, eller
nyligen i alla fall.
Ja.
Och självklart, jag vet inte om jag sa det, men självklart, ett barn som haltar är inte växtverk. Alltså det, där ska man inte tänka växtverk.
Nej.
Så hälta hos ett barn är alltid, ska alltid utredas.
Ja, men och så här, ont mitt på dagen och här var också mitt.
Ja.
Mitt på ben, lårben.
Ja, och på verkar. Ett ben.
Ja.
Det är också någonting som, när det är liksom lokaliserat, växtverk, vi växer ju...
Hela kroppen.
Ja, såklart. Och så. Så att, jättebra.
Verkligen.
Tack så jättemycket.
Jättetack.
Och tack för att du lyssnar och tack för att du tar dig tid att skriva.
Sånt där tycker jag är fint. När det är, för mig tänkte jag såklart växtverk är växtverk. Och så kommer någon med en erfarenhet. Som
men vi vill
jag
gärna att man delar sina erfarenheter liksom med andra.
Och ja, men sen, ja, jag blir ledsen att höra att man rekommenderar massage på det här. Så att, ja, tråkigt. Men kul. Eller det blev ju bra. Men, ja.
Jätte.
Nu ska vi göra som så här att det är dags för ett återkommande inslag.
Ja.
Och jag har bestämt som redaktör för dagens avsnitt att det första blir en kändisfråga.
Kändisfrågan. Hej, det här är Magnus Bettner. Jag har alltid undrat om det här. Folk säger att de ska ta en färnet för magen. Det måste väl ändå vara skitsnack, eller? Känns ju som att man skulle behöva dricka 14 liter färnet för att döda något som stökar med sin mage. Eller är det så att folk har ont i magen för att de är stressade och att man blir lite mer avslappnad efter en färnet kanske? Hur ligger det till med det där egentligen?
Så intressant, för att jag är ju en av dem som alltid tagit en färnet.
Ja.
Vid om jag har ont i magen, alltså inte om jag är hemma, då ligger jag bara i soffan, men för att liksom kunna stanna ute om jag har ont i magen liksom.
Det hjälper då?
Ja.
Alltså Magnus Bettner, sa vi det? Ja. Tack för
kingen.
Frågan. Kingen.
Han är king.
Magnus, alltså, stort tack för att du tar hand om Nisse så mycket.
Ja, men, faktiskt, det är det jag menar.
Det är
liksom,
är så
jag skönt. Är så säker när Nisse är på vägarna.
Ja, han har liksom Emelies rygg och min rygg.
Ja.
Så att han är väldigt, väldigt bra.
Ja, det är
tack för ett bra samarbete. Ja. Ja, men vi delar liksom. Ja. Nej, men det här med färnet, jävla klokt tänkt det här med, alltså dels med avstressningen, det kan nog vara en anledning till att det hjälper och att man faktiskt gör någonting, alltså en placeboeffekt. För egentligen så är ju, alltså starksprit är ju, det beror på var i magen man har ont såklart. Mm. För jag menar, har man ont i magen eller halsbränna på grund av mycket syraproduktion, då är alkohol jättedåligt.
Ja.
Ja.
Men om man är bubblig?
Om man är bubblig i magen så tror jag också egentligen, för det retar ju och sätter igång magen och då blir man nog lite bubbligare egentligen.
Men rent digestivt då, man, när man är mätt, och är så mätt så vill man ha något starkt på maten. Alltså, vad,
ja, jag tror att det kanske löser upp lite fettet. Så att, alltså, ja. Har du ätit massa något gräddigt och smör, alltså så, ja. Så tror jag att det hjälper till att lösa upp fettet lite. Det är väl därifrån, vad heter det, apertiffer? Nej, det är Avec-traditionen, ja. Eller vad man nu säger, kommer ifrån. Och man tänker då, det är så bra, det tar bort alla bakterier. Ja, fast det, att ha bakteriella mag-tarminfektioner som gör att du mår dåligt, det är ganska ovanligt.
Mm.
Utan ofta är det något annat. Det kan vara att du har en förkylning som har liksom satt sig lite på tarmarna och så.
Men så här då, om det är början på maginfluensa. Ja, det är ju döda bakterierna.
Jo, precis, men maginfluensa är ofta virus också. Eller så, kan man säga. Tyckte du sa det så roligt.
Tackar.
Men för att så här, många påvisar då att gammeldansk Unikum, Underberg, Jägermeister, Averna eller då Fernet.
Ja.
Nu rabblade du upp många bitar.
Ramazzotti
kan vi ta också.
Ja, okej.
Okay. Det är också en italiensk, tror jag, örtlikör.
Ja.
Men att det är så himla mycket örter, att det är det som ska vara. Att det liksom är 56 örter som bara är bra för din mage. Det är alltså det, är det folk tror. Att det är örter, annars skulle man lika gärna kunna ta en vodka.
Ja, det är klart, det är örterna.
Precis.
Ja, men det är det som är... Alltså...
Ja, alltså jag vet inte.
För det är väldigt mycket urternas... socker.
Det är mycket socker. Men jag vet inte hur väl liksom...
Men ni vet, snära, det finns ju också något som kallas väskadroppar.
Ja. Svenska droppar.
Svenskdroppar.
Ja.
Som man köper.
Ja. Hälsokosten.
Som ska vara bra för magen.
Ja.
Och det är alkohol i det ibland.
Ja.
Jag tror på urter.
Ja.
Det vet vi.
Ja.
Alltså, och så här, det tror jag, men just därför att det här är ju också... Jag tror också det är mycket så... Nej, bra för magen. Det är oftare sägs med den rösten och att det är bara en gubbe som vill ha en sup. Som danskar som dricker, du vet, en dansk frukost med en gammal dans. Vet, det är ju inte bra.
Alltså, så här.
Det är gott.
Jag tror att så här, så länge man gör det som en ritual. Ibland, vissa ritualer kan vara välgörande. Och jag tror att upplever man då att en färnet när man har ont i magen fungerar och man inte har alkoholproblem eller andra kontraindikationer till att dricka alkohol, så gör det om det får er att må bättre. Sen om det är örterna, så är det toppen.
Det är bara, jag slog mig, jag har inte druckit en gammeldansk på hur länge som helst, så jag blev lite sugen på det.
Ja.
Jag tycker att det är väldigt gott.
Och fick lite ont i magen nu. Åh.
Gubben i magen blev arg.
Ja.
Vi går vidare till nästa fråga.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Här kommer en till fråga. Hej Nisse, snyggfina Jesper och härliga Emily. Jag har så många frågor, men börjar så här. Vad kan hända med en människa efter en hjärnhinneinflammation? Inflammationen som tas upp här då hände under 50-talet. Har personen kunnat drabbas värre än en person hade drabbats idag? Vill veta om fysiska och psykiska men också eventuella personlighetsstörningar.
Ja, om det här hade hänt på 50-talet eller nu så skulle jag absolut säga att det är ju bättre att ha en hjärnhinneinflammation idag än då. För att det finns mycket snabbare diagnostik och också behandlingar för, ja, beroende på vad det är för typ av agens då, som ger den här hjärnhinneinflammationen. Och agens, då menar man bakterier eller virus eller så. Ja. Så att det är nog bättre att få nu. Sen när det gäller sekveler då, alltså efterverkningar som inte går bort, det är nog ett väldigt vitt, liksom, det är väldigt brett hur mycket som kan finnas kvar. Vissa behöver ju rehabiliteras, alltså hjärnskador rehabiliteras och träna upp hjärnans funktioner och motorik och sådana saker, balans kanske, lite beroende på var det har suttit. Och sen så tänker jag med personlighetsstörningar. Ja, det är klart att det skulle kunna inträffa om man har liksom en skada på frontalloberna där mycket av vår personlighet och förmågor att liksom vara människor och samarbeta och kommunicera, att det är klart att det skulle kunna påverka. Men det är kanske inte det vanligaste efter dyningarna. Psykiatriskt kan man ju tänka sig att är man väldigt, väldigt sjuk och behöver inneliggande vård, så kan ju det skapa PTSD eller liksom ångest, väcka ångest. Men ja, det är väl det. Det är väldigt vitt spektra. De flesta mår bra.
Mm.
Ja.
Och det är bättre såklart att få det idag än på 50-talet.
Ja. Ja, men det skulle jag säga absolut.
Allting borde väl egentligen vara i princip natt och dag. Det är ändå 70 år sedan.
Det är ändå 70 år sedan. Jo, men absolut.
Det känns som att sviterna kanske kunde oftare vara lite värre också. Ju längre tillbaka i tiden.
Ja, men självklart. För att, så att får du inte rätt behandling och sånt där. Så blir ju skadorna såklart mer. Och då mer lättare bestående.
Mm.
Och så. Ja.
Cool. Yes. Tack. Innan Ugglan ska få läsa. Kommer här en liten uppmaning. Som redaktören har plockat fram.
Mm.
Hej! Kan ni inte ha ett avsnitt om autism? Visste inte att Emily hade det förrän hon berättade det i podden. Skulle vara intressant att höra henne berätta om det och hur det påverkat henne både på gott och ont i livet. Har nämligen en dotter som troligtvis har någon form av autism. Tack.
Alltså vad glad jag blir. För att jag har liksom lite längtat efter det här. För jag tänkte så här, det vore kul om någon kom med en uppmaning. Alltså kände att den behövde...
Ja.
Höra om mina erfarenheter.
Ja.
Så det vore ju skitkul.
Men ja. Då tycker jag, ja, det tycker jag låter jätteroligt. Och det är en sån, det är en sån viktig, det är också ett väldigt vitt spektra. Det är
väldigt brett.
Ja.
Liksom. Och, ja.
Men det finns ju gemensamma saker då med allting.
Ja, verkligen. Och alla människor är olika. Så det är klart att autism, det ser olika ut hos alla. Liksom.
Ja.
Och syns olika och sådär.
Jag måste bara flika in att jag och Magnus efter gig i Vimmerby i helgen.
Ja.
Dagen efter när vi skulle till Oskarshamn, tror jag att vi skulle till. Så åkte vi och tog en fika och kaffe på ett dagscenter för personer med autism.
Ja.
Och hälsade på. Och tog lite bilder och sådär. Och där är det är så himla det är fint. Just att det ingen var någon annan lik. Jag har inte haft så kul.
Nej.
Jag vaknade upp och pratade med Emily. Jag är liksom bakfull idag. Alltså jag drack inte. Alltså jag fattade, när jag kom in där var det som att någon bara pyste hårt mig med all ångest. Och jag bara blev fylld med så sjukt mycket.
Det kan ju vara väldigt befriande.
Ja, helt otroligt.
Vad roligt.
Alltså jag hade lite ångest innan. Det var det härligaste jag varit med om. Och alla var verkligen så här, man märker hur himla personlig en auto, alltså det är inte intressant att liksom lära sig mer. Och jag tror folk behöver lära sig mer.
Ja.
Och sen finns liksom sådana som jag, som till exempel, det är inte så att folk skulle bara hon har autism.
Nej.
Liksom, utan men folk som verkligen känner mig, för dem är det ju såklart liksom, och för mig själv. Så att det finns ju väldigt många olika individer inom det här spektrat.
Ja, liksom. Det är inte en diagnos eller ett tillstånd.
Nej.
Och jag har tänkt mycket på det på sistone, att också det har stått lite på olika håll, men det här med att vi som människor idag i vårt samhälle så förväntas vi alla att fungera likadant och att det är så jävla mycket onödigt lidande för någon, eller potentiellt för någon med autism att ha förväntningarna på att fungera på ett visst sätt och alla ska liksom vara extroverta och sociala och gå igång på det, annars är det något fel. Så att, och det där tycker jag är dumt faktiskt.
Ja, men det är svårt framförallt. Alltså, som en av grejerna som har varit tuffast för mig, det är ju till exempel jobbsammanhang. Att där är så här, det finns regler på ett jobb.
Ja.
De ska du följa.
Ja.
Men samtidigt ska du ta egna initiativ.
Ja, ja.
Vilket är väldigt svårt för en person med Asperger.
Ja.
För att jag vill ju följa regler.
Ja.
Det är så här ska du göra. Du ska ta den dit, sen gör du det. Och sen plötsligt kommer en situation när du måste ta egna initiativ.
Ja.
Eller liksom tänka om. Och då finns inga regler längre. Och då blir man, eller jag blir helt så här.
Mycket ångest, va?
Fan, nej men jag bara, hur fan ska jag göra nu?
Ja.
Det här är inte reglerna, så här.
Nej.
Ja, och i hierarkier också.
Ja.
Det är ju superduper jobbigt.
Ja.
Men vi kan ju ta det någon gång.
Ja, men gärna. Då tycker jag vi bjuder in en psykiater som jobbar med det. Och, alltså som är inriktad på autism.
Mm.
Nu alla psykiater ska liksom kunna. Men,
ja, men du borde väl hitta någon bra där?
Ja, kanske.
Det vore skitintressant.
Mm.
Eller ja, såklart jag hittar det.
Jag tänkte så här, okej, men då frågar jag någon annan läkare.
Nej, men jag tycker jättegärna. Det vore jättekul.
Mm, då kör vi på det någon gång.
Och jag är nyfiken. Jag ser fram emot att få höra vad du berättar.
Mm.
För det har vi inte pratat om det här.
Nej, det har vi faktiskt inte.
Så tack för uppmaningen.
Mm, tack.
Okej. Okay. Nu är det Emily.
Okej. Okay. Här kommer en fråga. Har nyligen hittat er podd och är glad för det. Ganska skönt att höra att man inte är ensam om att vara hypokondriker. Nu till mitt problem. Jag har i 2 månader ätit isotretinoin mot akne. Mina främsta biverkningar hittills är torrhet i näsa och ledvärk. Min näsa är så torr att den bara är ett enda sår inuti. Använder en näsolja, men det gör inte så mycket mer än att det inte svider när jag andas. Blöder dagligen lite från näsan och snyter jag mig får jag ordentligt näsblod. Jag undrar nu, kan man få blodförgiftning om man har ett sår som inte läker? Finns det inte väldigt mycket bakterier i näsan? Bra fråga måste jag bara säga. Men jag fortsätter här. Mitt andra problem, ledvärk. Man vet inte varför det är en biverkning. En läkare sa att det kan vara att ledvätskan kanske torkat ut, har ont dagligen även om jag motionerar mer eller mindre. Främst ont i rygg och i vristerna. Kan man göra något åt detta? Det känns liksom som bultande och pulserande smärta. Med vänligen hon som är rädd för allt.
Ja, jag måste läsa namnet. För det här är ett av de svåraste läkemedelsnamnen jag vet. Och jag glömmer alltid...
Alltså jag vill inte ens läsa det 2 gånger. Jag bara
det bra. Isotretinoin.
Mm.
Ja. Jaha, du menar isotretinoin.
Fasen, jag försökte. Nej, och det gick under handelsnamnet Roaccutan förut.
Okay.
Det är ett specialistläkarpreparat. Mm. Hudläkare använder det när allt annat har fallerat när det kommer till att behandla akne.
Mm.
Och det har väldigt mycket biverkningar. Och man kan även bli psykiskt påverkad. Så att man kan bli nedstämd och till och med... så finns det beskrivet självmordsbenägenhet.
Oh, yeah.
Så att det är någonting vi inte stressar med. Jag skriver aldrig ut det såklart. Men, utan det är hudläkare som använder och som sista. Och det har en biverkan av att det torkar ut.
Mm.
Först och främst, med näsblod och torr och liksom krustigt i näsan. Skit i näsoljan, för den brukar oftast, som här nosoil och de här som man sprayar in. De brukar inte ge. Fenason, ja.
En.
Ja, jag vet.
Vet du vad jag tänkte?
Nej.
Han rättar allt mig, så idag ska jag säga rätt.
Ja. Och jag tänkte, han säger alltid rätt.
Fenason.
Men säger han fel. Nej, men fenason till exempel. Alltså en fet salva och smörja in näsan. Inte bara en gång per dag, utan flera gånger per dag.
Det där måste jag säga, en biverkning av fenason är att jag får ju finnar i näsan.
Jaha.
Sådana i köttet. Alltså
aha.
Så det gör så ont. Antagligen för att jag har haft väldigt problem med torra näsborrar. Som har varit bättre nu då. När det blir lite vår. Men just att, även om det är för att det är fett. Kan det funka så? För jag har alltså varje gång, det gör så ont. Jag liksom får en Rudolfs med röda mulen.
Och det är verkligen kopplat till det?
Alltså det är liksom, ja, det är verkligen med när jag behandlar väl.
Just det. Ja,
då kanske det blir lite kontraproduktivt med fenazol när du tar någonting mot akne, så får du finnar av det.
Ja, men jag skulle inte säga, ja, jag skulle säga att alltså, du har ju rätt i liksom resonemanget, men i det här fallet så
vissa tar för mycket fenazol.
Alltså jag höll på att säga, det går inte att ta för mycket fenazol, men nej, jag vet inte. Vi får titta på det där. Men
titta inte mer på mig, jag blir så nervös.
Nej, men just att man smörjer ordentligt och flera gånger per dag. Och framförallt när det är kallt ute och sånt där.
Mm.
Och liksom ta på lillfingret och smörj runt så långt.
Man Men här, personen i fråga sa också, när det snöt så fick det näsblod. Det måste betyda att det är torrt hela vägen upp. Ju.
Nej, det behöver inte betyda det. Alltså näsblod kommer oftast från här framme.
Är det sant? Jag tycker alltid att det känns som att det kommer längre
upp. Aha. Nej, men ofta, du kan ha bakre näsblödningar som kan vara jättedramatiska, men det drabbar oftast mycket äldre personer som är lite sjuka.
Men det här med blodförgiftning då, för att det är något jag tänker på väldigt ofta. Jag tänkte på det senast i dagarna, nu när jag är förkyld. Jag snyter mig mycket såklart.
Ja.
Och så om jag sitter på toaletten, då tar jag toalettpapper och snyter mig. Ja. Det känns ju skitäckligt, för att folk liksom torkar sig med, alltså, jag menar, det...
Jag hoppas att de inte torkar sig med det och sen hänger tillbaka det. Då måste du byta toalett.
Alltså, jag hoppas det, men det känns ändå så här... Det känns som att... Jag tänkte ställa en fråga. Det känns som en liten risk att jag skulle kunna få en liten bajsbakterie i min näsa och få blodförgiftning i näsan.
Alltså, ska jag vara...
Får jag säga en sak?
Ja.
Men ibland har man ju sår i rumpan när man torkar sig så att det blöder. Och där kommer det bajs.
Bakterier. Ja, jo. Du får nog i dig lite bajsbakterier i näsan ibland ändå.
Mm.
Ja, och det går bra.
Så att, ja.
Alltså så. Hade vi varit så känsliga för liksom bakterier. Ett så, självklart, är det liksom en offentlig toalett där det liksom är brunt på pappret. Ja. Använd inte det pappret då. Men som nu, jag snöt mig när jag kom hit. Och ni har slut på hushållspapper tror jag. Så att nu står det toapapper.
Ja, fast, ja, men den har inte varit inne. Den är inte rödflaggad.
Nej. Men det roliga är att det är en annan känsla när man tar toapapper. Som jag tänkte på det idag.
Ärligt talat, Nisse, när du har fyllt 40 år, alltså, då måste vi sluta. Då får inte komma in en toalettrulle i vår kök.
Vänta.
För då är båda vi över 40.
Nej, men jag är ju anledningen till att det finns hushållspapper i ditt liv. Så att den toarullen, den har inte jag något ansvar för. Den tar jag inget ansvar.
Nej då, och jag är 45 och ibland tar hushållspappret slut.
Vi har hushållspapper.
Det tar ju liksom papper som finns. Men jag får alltid en känsla av att toapapper eller liksom vad det nu är.
Men. Jag menar inte att vi är hemma och liksom, Nisse har massa bajs på vårt toalettpapper.
Varför gör jag?
Det var fyra personer. Ni är så fina. Varför, du säger så fina saker om Nisse.
Gud,
du är lycklig nu.
Massa bajs på pappret.
Nej, men, och det är bra information som jag verkligen ska komma ihåg.
Allihopa. Men ändå, det
jag snyter mig alltid. Alltså, sitter jag på toaletten och liksom behöver snyta mig, då snyter jag mig med så.
Ja.
Hade vi varit så känsliga, då hade vi alla varit döda för länge sedan. Med tanke
och gäller
på
det även en person då som den här människan som har mycket sår i näsan?
Ja.
Kan hon också snyta sig med toalettpapper?
Ja, alla kan snyta sig med toapapper. Gud, och det är dessutom lite mjukare för näsan än hushållspapper.
Ja.
Än det här liksom skrytiga hushållspappret som är längre.
Det står ju hushållspapper på matbordet i vardagsrummet.
Ja,
det finns.
Nej, men
det,
ja.
Och en vas med tulpaner.
Ja. Nej, men även om man är sårig, såren, alltså en immunokompetent, det vill säga en människa som inte har en immunosuppressiv behandling, cytostatika, alltså cellgifter eller något mot autoimmuna sjukdomar, då är det inga problem. För då har vi ett immunförsvar som ligger liksom och bara tar hand om eventuella bakterier. Så att blöda och ha sår är inte samma sak som att ha en infektion. Alltså en infektion,
nej.
Det är ju mer liksom att det svullnar och bultar och gör ont och blir liksom en varböld.
Då ska man vara lite vaksam.
Ja, Ja, alltså det är ju så sällan att man får en infektion i näsan liksom, mm, ordentligt. Man kan ju få såna här svinkoppor om man har barn som går
man
på förskolan.
Man kan ju göra sår i näsan, det kan ju göra ont.
Det kan göra jätteont och man kan ha en liten finne i näsan, ja, på insidan. Ja. Även liksom, för vi har ju hår och där kan vi också få...
Men vad är en infektion då? Är det så här, ja men då känner man att man har lite feber eller?
Nej, feber, då har du ju liksom en infektion som har spridit sig till kroppen. Men ja, om du har liksom som en böld, till exempel, ja, om det kommer bakterier som får fäste,
ja,
och har fäst, då blir det ju en böld, den bultar, det gör ont och liksom så. Men däremot att ha sår, det är ju svider och är jobbigt, det brukar liksom inte ligga och bulta när vi ska sova.
Men fenason, det brukar ta 3-5 dagar innan det är fan nice.
Ja, ja, men,
alltså från såren. Och så ja, det enda är att du kommer få snorbusar som ser ut som typ fingerborgar. Det blir som ett hölje.
Jaha.
I näsan.
Ja.
Fy.
Ja, fast det är också så här att en torr näsa, där blir det mycket mer snorkråkor också. Mm. Så att de där snorkråkorna som du pratar om från Fenason, det är nog liksom, det är de goda snorkråkorna,
ja,
eller jag får säga, ja, men det är lätt äckligt. Men,
ja, de är ju inte ont.
Nej.
Alltså det är...
Så att det är nog början till liksom en frisk näsa. Så var inte rädd för dem, vill jag säga.
Men vad ska man tänka på då, om man är rädd för att få blodförgiftning i näsan? För jag har hört att om man råkar få det, då går det väldigt snabbt.
Alltså blodförgiftning i näsan, alltså blodförgiftning är ju blodförgiftning, att du har bakterier i blodet.
Ja, men det är inte farligare i näsan, att det är liksom närmare hjärnan och så.
Jo, ja, man pratar om den här farliga triangeln där man inte ska klämma finnar, och då råkar ju näsan just sitta i mitten, så att, och det är ofta där vi får finnar. Men vi har ett så fint immunförsvar som gör sitt jobb, och lita på det. Men däremot så är det så att du får en medicin eller har en sjukdom som gör att du inte kan lita på ditt immunförsvar, då får man vara lite försiktigare.
Mm.
Men annars behöver man inte vara det. Sen var det ju en fråga om lederna och ledvärk, och att en läkare hade sagt att det kunde vara torrt. Alltså att den här vätskan, ledvätskan blir lite mindre på grund av medicinen. Jag måste säga att jag vet inte, för jag sätter aldrig in medicinen. Men där finns det en gyllene regel att då pratar man med den förskrivande läkaren. För att den hudspecialisten ska veta.
Mm.
Ja, och kunna ta ställning till om det här är en biverkan som gör att man behöver avsluta behandlingen eller inte. Så att, hör av dig till förskrivaren kring den frågan.
Mm.
Bra.
Tack.
Då har vi kommit till ett till återkommande inslag. Det är dags för...
Jesper går hem.
Ja. Pest eller kolera?
Jaha.
Okej, Jesper.
Ja, det är jag.
Du ska resten av livet ha en stomipåse på magen. Där allt kommer ut.
Ja, bajs, hoppas jag.
Ja, exakt. Ja. Ja, men det var annars en kateter, va?
Kateter är ju... Alltså, kateter...
Det är kris.
Ja,
alltså, ja, en stomi. Ja, stomi.
Där tarmen lämnar
exakt,
av det.
Ja. Exakt. Eller så ska du alltså bli sondmatad.
Sondmatad.
Men det var ju det nu igen.
Matad, alltså att du
att jag har en pegg eller så att jag har
du kan inte sälja själv.
Ja men alltså 100% alla det var en...
Ja men det är för att så här, för det jag vill veta, är vad som är närmst att man kan lösa. Att om jag har en pegg,
ja,
så bara, ja men forskningen har gått så långt nu så att vi kanske kan lappa ihop dig snart igen. Så du kommer bara behöva ha peggen i 3 år, sen kommer du kunna äta igen. Eller snart kommer du kunna gå på toa normalt igen.
Alltså det beror på...
Det är det jag vill veta.
Ja,
alltså,
sondmatning och pegg är ju om man inte kan svälja av olika anledningar, om man har problem i motoriken, om man har opererat bort matstrupen, jag vet inte... Då får man ju mat i en slang, och har man det länge, då brukar man sätta en pegg, och den sätter man, det är liksom en öppning, en liten ventil kan man säga, alltså från så in i magsäcken, och så kopplar man på grejer där. Stomi, det är ju när man tar ut tarmen, lite beroende på varför man får en stomi, alltså om man har opererat bort tarm. Men om vi förutsätter att man har en permanent stomi,
ja,
eller en permanent pegg, 100%
pegg.
Nej. Nej, varför då?
Nej, men
alltså jag gillar ju att äta, och jag menar en stomipåse.
Ja.
Det är ju ingen stor grej.
Men även om det var en ny relation då.
Ja men Alltså, jag är ju hellre att jag kan gå ut på dejt och äta mat och liksom mata varandra med vindruvor.
Ta ett nattopp.
Och ta ett nattopp. Ja.
Kan du göra det med stomin?
Ja, men jag kan väl bada med stomin?
Kan man det?
Ja.
Okej, okay, om jag ändrar om det här. Stomi...
Ja, men ändra om.
Jo, stomi eller en... när man pratar så här, när man har rökt, rökt sönder.
Jaha, alltså där man har opererat bort larynx så att man inte har några stämband.
Då skulle jag ju ta det.
Vet ni vad? Det här, alltså det här är så konstigt. Jag hade så mycket fritid när jag var liten och experimenterade så mycket. Så jag, och så hade jag sett det där på tv.
Mm.
Så lyssna på det här.
Hej, hur mår ni idag? Mår ni bra?
Och så när batterierna tar slut.
Ni...
Så. Var det inte bra att imitera?
Väldigt bra. Ja,
men ändå så skulle jag vilja ha stomin. Alltså så här, stomi är inte värsta grejen. Och, men däremot
jag
så,
tycker att det skulle kännas jobbigt.
Jag förstår att, och jag skulle hellre slippa då.
Ja.
Men nu kan jag inte eftersom du har sagt det här. Såklart att helst vill jag inte ha någonting.
Nej.
Men en stomi, det går så himla bra att leva med en stomi. Det är klart att det är lite mäckigare.
Mm.
Men man vänjer sig vid det mesta. Och sen den här skammen liksom att ha bajs utanpå. Det tycker jag att vi ska komma över liksom, som population. För att jag menar det är, vi har bajs i magen annars och bajs, alltså du vet så, så
okej, okay, en sista twist för
dig.
En sista twist.
Så missnöjd också att det inte blir så svårt för mig.
En sista twist. Pegg och robotröst eller stomi.
Pegg och robotröst. Eller som jag...
Kan någon skjuta in?
Nej, men,
skjuta in.
Nej, men jag tar just dem. Varför skulle jag så här välja Pegg bara för att jag fick robotröst?
Nej, men alltså att du har både haft struphuvudscancer och får en Pegg då.
Man vill ju ha den där robotröst.
Men jag vill ju ha stomin.
Okej.
Okay. Eller vill, men jag väljer ju stomin. Aha. Så att om du lägger på något mer till Peggen så kommer jag inte välja Peggen och något mer.
Nej, just det, som vi är. Just det, vad du är. Ja. Jag försökte. Ja, om du tar Peggen så kan... Okej. Okay. Ja. Jag fattar inte. Nu förstår jag. Jag är lite puckad.
Jag gillar när du förstår.
Märker ni nu att det alltid blir bättre när Emily tar de här återkommande?
Ja, men visst. Men väl försökt. Väl försökt. Ja. Nej, men stomi får
då vet
in.
Vi. Avsnittet kan heta Jesper vill gärna ha stomi.
Ja.
Mm.
Tack.
Ja.
Då återgår vi till det vanliga.
Ja.
Hörrni, det är dags för en sista fråga för den här veckan. Det har varit ett väldigt välredaktörat.
Alltså jag vet hur, jag kom på det. Jag vet varför Nisse gör och skryter så mycket om att han är redaktör.
Aha.
Det är för att han vill att, han försöker se det som en fin statussymbol och vara redaktör för det här programmet. För att jag ska börja engagera mig mer i och välja ut frågor.
Nej, det är du som brukar dra i tungan. Alltså.
Okay, jag
du gör ett jättebra redaktörsjobb i vanliga fall.
Jo, jag vet. Men du vet, jag tänkte bara på den här klassiska grejen. Att någon bara, nej men Gurra, du är så jävla bra på att grilla. Och då vill ju Gurra grilla. Förstår du? Nu blir jag Gurra och bara, fan jag kanske ska lägga ner lite tid på redaktör.
Nej, men jag är inte, det här har ju liksom, jag försöker polera en bajskorv här. Det är ingen skillnad från vanliga fall.
Nej.
Ja, ni är fina.
Mm.
Ja.
I alla fall.
Okej, här kommer veckans sista fråga.
Ja.
God dagens. Tack för podden som gör mig klok och glad. Jag är en pappa till en tvååring som nu väntar på andra barnet. Mamman och jag har det kanonbra och jag är så glad att hon ska bli mamma till vårt andra gemensamma barn. Jag har otroligt svårt att glädja mig för att det kommer ett nytt barn dock. Det var ett gemensamt beslut och jag tänker fortfarande att det är rätt för mig och oss, men jag har inga glädjekänslor. Nu är det lite drygt en månad kvar och min sambo har det jobbigt med graviditetsrelaterade krämpor, så jag får ta hela kakan här hemma, vilket gör mig otroligt trött och nästan deprimerad, vilket jag tror är anledningen till att jag inte känner mig glad för vårt nästa barn. Jag kan och vill inte gnälla framför min sambo då hon har det jobbigt som det är, och jag vill inte vara den manliga parten som tycker synd om sig själv. Hon märker det på mig dock och försöker stötta på ett otroligt fint sätt. Förlåt lång fråga, men finns det något som heter partnerdepression?
Hej och tack för frågan. Fan, vilken
vad jobbigt det var. Och vad ärligt att våga säga det här.
Ja, jag tyckte det var jättemycket om den här frågan.
Ja.
Trots att det är mycket problematik kring den, men det känns som ett ämne man inte pratar om så mycket.
Nej, och jag menar så här, bara... Det första jag tänker på att det måste få vara okej att det är synd om två. Alltså det kan man inte styra över. Och bara för att det finns en liksom schablonbild av den gnälliga mannen med mancold och liksom allt sånt där, så tycker jag att det är asviktigt att du också mår bra. Det här med att inte känna glädje inför stundande nedkomst. Är det en depression, ja, då behöver man göra någonting åt det. Men det kan också vara en press, tror jag, att man ska vara så lycklig över saker. Så man ska vara lycklig både innan och framförallt efter förlossningen, så pratas det så jädra mycket om den här rosa bubblan och alla skriver njut, njut, och så känner man sig, av vad?
Det är mycket press och det är jätteläskigt.
Kaos i mitt liv. Ja, liksom. Så att jag skulle vilja dels säga att så här, ta bort, lyssna inte på de här njut, alltså så, utan njut, man njuter när man njuter, och man ska inte känna press över att vara lycklig, för att det finns ingenting som är, som gör en mer olycklig än pressen att man ska känna sig glad och lycklig.
Nej, men också framförallt kanske inte känna skuld för att du inte känner glädje konstant hela tiden, utan så, det gäller väl alla.
Ja, så det är
liksom var det än rör sig om det såklart. Är graviditet
sen
eller...
är man väl så här, har man redan ett barn, då är det ju
tvååring dessutom.
Full rulle, ja. Liksom hemma, då kanske man inte hinner känna av, det kanske inte är fullt lika spännande heller som första gången, eller liksom, det finns en massa faktorer liksom.
Såklart, och de är högst individuella.
Om det inte nu är så att han har blivit deprimerad.
Ja, men precis, och så kan det ju faktiskt vara, för en depression, där ingår det ju att man inte är så bra på att känna glädje, och saker som man tidigare har varit glad över blir liksom ointressanta, även aktiviteter men också interaktioner och liksom vänner och sådana saker,
hemskt.
Man drar sig tillbaka.
Det är faktiskt jättejobbigt att inte känna glädje.
Ja, och det värsta är då skulden över att inte känna glädje. Det är liksom det första,
ja,
jag vill bara lyfta bort.
Nej, men och att man tappar bort sig själv.
Ja.
I
en depression?
Nej, men när man inte känner glädje över saker man brukar känna glädje över, att man bara, vem är jag? Kommer jag vara så här för alltid?
Ja. Nej,
liksom, det är
det
så viktigt
ingen.
Att få känna att man kan le åt någonting. Liksom.
Ja, det är ju jättehärligt. Jag brukar ofta fråga om jag liksom pratar med patienter om, och liksom ska kolla av lite om det är en depression, så brukar jag ställa frågan, skrattar du ibland? Man skrattar inte hela tiden, det vore jättekonstigt. Mm. Men så här, kan du skratta? Det brukar vara viktig information från mig.
Mm.
Men i den här situationen så finns det ju mycket, alltså det är jobbigt. Och en tvååring är en tvååring.
Mm.
Och det finns säkert ett jobb som ställer krav, och som de flesta jobb gör och så. Så att jag tycker, dels känn inte skuld för att du inte ser eller beter dig lyckligt. Det är det första. Känn inte skuld för att du inte mår bra, för att det är klart att varför, ja, vi alla måste få chansen att inte må bra. Det spelar ingen roll vilken situation man lever i livet, tycker jag.
Kan man prata med barnmorskan? Alltså så här,
jag tycker det.
Kan man gå dit tillsammans och bara lufta, för det kan ju vara skönt att ha en tredje med om man vill snacka om det liksom.
Absolut.
Jag kan ju också fatta att en gravid kvinna behöver vara jävligt hård, för det finns liksom inte plats.
Nej.
Nästan för två som mår dåligt.
Nej. Så
det är ju
absolut.
Svårt liksom.
Men exakt. Och precis. Och jag menar, det är synd om båda. Och är det massa graviditetskrämpor, så kommer ju också en lösning i form av en förlossning där mycket går över. Men sen kan det komma liksom de här baby blues, och det är mycket som finns framför de här fyra personerna. Och därför tycker jag att du ska inte så här, prata med någon. Vi på vårdcentralen ska kunna ta hand om dig 100% så. Vi har också möjlighet att erbjuda psykologhjälp, och det behöver inte betyda att man behöver gå jättemånga gånger, men att bara få prata av sig med någon som inte har graviditetskrämpor och som man inte vill belasta. Men sen tror jag också att även om din partner är höggravid och har mycket krämpor, så behöver man i alla fall kommunicera hur man mår. För annars så kommer en jäkla bajsmacka i form av att man behöver upprätthålla en fasad. Och om det är något som gör en trött, apropå autism som vi pratade om innan, när man liksom behöver anpassa sig hela tiden för att liksom verka inom citationstecken normal eller så.
Mm.
det är jätteuttröttande, för det är ju en process som pågår hela hans vakna
tid. Men det kommer ju explodera full senare.
Explodera låter väldigt dramatiskt. Det behöver absolut inte göra. Men det,
nej, just det finns... jag talade bara för mig själv nu.
Ja, nej, men, ja, och det, så kan man ju känna. Om inte annat så kan det explodera på insidan. Eller implodera om man bara blir sängliggande för att man är så trött. Så att maskera inte, utan kommunicera med din partner. Sen är det skillnad på att kommunicera hur man mår och lägga allt på partnern, att den ska lösa det. Men man kommunicerar det och också tar hjälp. Så att du kan må så bra som möjligt inför det som komma skall också. Men du känner ingen press att du måste vara jättelycklig. För det är fan, det är man ju inte alltid. Nej. Bara för att man har barn. Alltså det är också en sån här grej att barn är den äkta glädjen. Alltså så här, nej, så är det inte alltid.
Man har ju sina egna cykler samtidigt.
Ja, såklart. Och det kan vara jättejobbigt att ha barn. Och det kan vara jättejobbigt att ha en tvååring. Det kan vara jättejobbigt att ha äldre barn också. Men det är inte alltid
härligt. Och det är jobbigt ibland att vara i en relation. Och ibland lite jobbigt att vara ensam.
Ja, men det kan, ja,
allt suger emellanåt.
Allt suger emellanåt. Allt suger.
Men jag tycker
inte vi ska låtsas eller känna skuld över att det är så.
Nej. Och jag tar upp det med, kolla med barnmorskan.
Mm, tycker du med?
Alltså så att inte...
Ja. För det kan säkert finnas kanske lite pappagrupper.
Ja.
Och så. Men sen tycker jag också att är det så att du kanske misstänker att du har drabbats av en depression, då tycker jag att gå till en vårdcentral.
Mm.
Så hjälper vi dig.
Vad bra. Ja. Hörrni, tack alla ni som skickar in frågor.
Tack så jättemycket.
Ni som vill ställa frågor, skicka in dem till oss på Instagram. Där heter vi arjasjuk. Då går ni in och följer oss och så skickar ni ett DM. Där kan man också skicka ljudfrågor, alltså ljudfiler. Det premieras. Vi älskar ljudfrågor.
Ja, det gör vi verkligen. Nu var det så länge sedan.
Ja,
om vi inte räknar med Magnus Bettner.
Exakt. Nej. Så gå in, ni får vara anonyma, ni får hitta på egna namn. Ni får göra vad tusan ni vill.
Ja.
Arjasjuk på Instagram.
Ja.
Så svarar vi där.
Det gör vi.
Tack Emil Uggla, tack Jesper Salén.
Tack.
Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper här. Tack själv.
Ja.
Vi hörs igen nästa vecka.
Ja.
Ja.
Hej.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.